Du lyssnar på Skolsverige, en podd om skolan i Sverige. Och vi finns ju på iTunes och skolsverige.com och på massa andra trevliga ställen där poddar finns. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Det var ändå ett tag sedan vi sågs.
Ja, verkligen. Det var ett tag sedan vi sågs. Det var himla trevligt att hitta hit.
Ja, hur gick det?
I november när det regnar. Det är pissigt ute. Jag fick inte ut min lunch idag. Jag jobbade från 7 till 2:30 utan paus. Jag var helt slut. Jag smsade mina kollegor och sa okej, ta era möten. Jag kommer om en halvtimme. Jag måste bara andas. Liksom. Jag måste ta min paus nu. Promenerar runt i Jonsered där jag jobbar. Känner doften av sött bröd. Man bara, vad är det här för något? Just det, då är det Poppes bryggeri som ligger i närheten, så är den där vört liksom doften av brygg, om du vet.
Men, ja.
Som liksom bara sprider sig över hela samhället, och det är så här, helt plötsligt är det en pissig regntisdag i november, bara, det här är perfekt. Då bara kom in i zen, och så har jag varit i det sen dess. Så jo, det är bra.
Det är bra.
Hur är det själv?
Jo, jag jobbar på. Alltså jag började den här dagen med att glömma bort varför jag fanns till ungefär. Men, otroligt hemskt var det. Nej, men det var så här, det har aldrig drabbat. Jag brukar alltid, vet, min enda styrka i livet är ju att jag alltid kan fånga bollar på uppstuds. Alltså du vet, kasta en boll och jag tar den. Liksom så. Och så kom jag hit och så sa min chef, men Karin, du tar det här mötet i eftermiddag. Och jag kände bara att, ja, det va? Till slut fick jag ju liksom krypa till korset och erkänna att nej, det finns inte. Jag har inte en anteckning. Jag har ingen aning vad det här.
Frågan din chef.
Jag fick, jajamän, fick knacka på så här. Du, det där mötet jag ska hålla i. Kan vi bara gå igenom det lite kort? För att jag vet inte. Och då hade jag ändå lovat att hjälpa till. Underlätta. Förstår du hur pinsamt? Ja, lite.
Det är fint.
Mm. Så sån dag har jag haft det. Så det kan ju bara bli bättre.
Alltså jag vet inte. Ja, precis. Ja, men det tror jag.
Du, Jakob, vet du vad jag har haft i eftermiddag då?
Nej, vad har du haft i eftermiddag?
Ja, men vi har haft det här gamla fina ordet som vi har återuppfunnit, nämligen aulaskrivning.
Åh jävlar.
Ja.
Det, jag ska inte svära så mycket. Åh jäklar, det gjorde jag ändå. jag ska inte svära så mycket, förlåt, jag ber om ursäkt för det.
Ja.
Oj, vad imponerande då med aulaskrivning. Det känns som att det är en grej som försvann med hets, typ.
Ja, kanske. Nej, men faktum är att nej, men det försvann kanske inte så länge sedan. Men alltså, det är ju inte så konstigt att vi skriver ju långa uppsatser och sådär i skolan och har gjort alltid så länge jag har varit lärare. Men när jag gick i skolan, om vi går tillbaka så länge, på början på 90-talet, så hade man ju så här, man en gång per termin så, eller ja, en gång per termin så fick man, samlades alla i aulan och så skrev man en uppsats för sin i svenska. Och så lämnade man in den, och sen så en av de där uppsatserna var väl ett centralprov som det hette då. Och med tiden så har ju, alltså under tiden här när det här har utvecklats, så har ju liksom vi på något sätt tappat bort det, för att vi har ju alltid haft nationella prov, det har vi ju skrivit under några timmar, men sådana här längre skrivningar i största allmänhet har ju försvunnit i och med att eleverna fick, alltså hade ju datorer hemma, men de skrev ju inte, hade ju inte datorer här på skolan. Så när jag kom hit så hade ju inga elever datorer. Vi hade datasalar, men det var ingen människa som orkade boka dem, för att det, innan det var, ja du vet hur rörigt det var med det.
Ja, just.
Så att, då blev det liksom sådär att nej, utan skulle de skriva i skolan så fick de skriva under flera lektioner och det blev jättekrångligt, och då bestämde man, nej men det finns ju ingen anledning att de ska skriva för hand, de får gå hem och skriva, och sen så försvann det här med att skriva någon gång varje termin. Och så slog det mig bara att de blir ju så stressade av att få sådana uppgifter hem.
Så att vi, ni fortfarande hem dem, de har inga elevdatorer här.
Jo, men vi glömde ju bort det, att när de fick sina elevdatorer så glömde vi att återinföra det här som vi hade tappat bort. Det blir ju lätt så när man tar bort någonting, så glömmer man bort att det, så här hade vi ju det en gång i tiden. Så nu så har vi återinfört aulaskrivning. Så idag så har 300 årskurs ettor skrivit uppsats mellan 3 och 5 på eftermiddagen.
Det är ju fantastiskt. Alltså, grejen med att återinföra saker, det kanske är ett tecken på att man inte längre är ny i läraryrket. Ja. Men det finns något fint i det. Ja. Om du tänker, särskilt om man återinför saker som man av misstag tog bort. För det händer ju ändå då och då.
Mm. Och det här är så himla bra. För att de blir klara. Mm. Och de har lämnat in. Och nu har jag liksom 32 uppsatser. För alla 32 kom. Alla 32 har skrivit. Jag har bedömningsunderlag för alla 32. Skitbra. Vi har klärat det. Och så kan vi gå vidare.
Och man får en annan process som också funkar. Alltså jag tror så här, alltså uppsatsskrivningen som format, jag vet inte eller avlagsskrivningen som format, men liksom att sätta sig ner och bara nu gör jag en grej, jobba färdigt med det och sen kunna släppa det och lägga det bakom sig.
Mm.
Det tror jag är så himla mycket liksom så här smartare arbetsprocess för nästan oavsett vilken karriär man har. Kontra liksom att ha många bollar i luften en gång och så här, fippla lite här, fippla lite där och så.
Och de är inte gamla nog att göra det.
Nej, men jag tror inte de fixar det.
Nej.
Även för framtida arbetslösa är det bra att lära sig det. Du, det där låter ju fantastiskt. Alltså, vad skönt, det måste vara så mycket lugnare.
Ja, jag är skitnöjd.
Det låter fantastiskt.
Ja, eller hur? Så det var en sån här inledande, det här har jag gjort.
Mm.
Vad har du gjort?
Alltså, jag har haft en ganska stressig dag. Jag är ett arbetslag om 7 personer. 7 eller 8. Ja, men jag har 7 kollegor, vi har 8 personer totalt.
Mm.
I huvuden så. Och idag har... Vi 2 av mina 7 kollegor var på plats. Så.
Va?
Stämmer det? Nej, 3 av mina 7 kollegor var på plats. Men vi har ändå haft så här enorma liksom bortfall av folk. Så. Och det var så här, bara, vad ska vi göra med det här? Vart finns det vikarier? Det finns inte alla vikarier inne. Ska vi prioritera? Och då var jag så här, okej, men fuck it. Ge mig en papper, ge mig en penna. Nu styr vi upp där. Tabeller ritar upp. De gör det här, de gör det här, de här. De säger så, de har för det här istället. Vi fixar så, vi slår upp det här, vi gör det här. Och så liksom 7 minuter senare så är en dag löst för... alla elever som vi har så
fixat. Ja, fantastiskt.
Ja, men supersmidigt, men också säga bara så, okej, nu står vi upp där, nu genomför vi. Här får inte dit, vi kör.
Mm.
Så, och sen efteråt har man ett vrak, men det funkar liksom så. Och det är så här, man lämnar inga vikarier själv, utan liksom de är ändå alltid med, de är uppbackade och liksom man jobbar tillsammans och styr upp det så.
Mm.
Då funkar det ändå ganska bra, men vilken dag det är. Och så inser jag när ibland när jag träffar andra människor som inte är lärare. Mm. Alltså det är det med att kunna hantera stressiga situationer på det sättet.
Mm.
Den där förmågan att bara, okej, stopp, nu gör vi så här.
Mm.
Sluta prata, nu styr vi upp där. Nu fick vi det här, vi styr upp där, vi gör det här först, sen gör vi det här.
Mm.
Och så att kunna leda sådana här krissituationer eller stresssituationer.
Mm.
Det är inte ingen som kan det. Alltså hur kan inte det vara en allmän bildningsgrej bland vuxna? Jag fattar inte det. Jag lovar att varenda lärare kan fixa det egentligen. Men, liksom,
men vi har det till och med så hemma att Christian, min man, ringer till mig och säger, Karin, nu har du ballat ur, kan du styra upp det här på jobbet? Och då kan jag säga att han jobbar med jättekomplicerade saker. Men när du ballar ur, då ringer han mig så att jag ska styra upp det lite. För att då blir det mer ordning. Vad ska jag göra först? Jag fattar inte. Jag bara vill gå hem. Liksom.
Mm, mm.
Och jag tror att vi har ju... Det finns ju ganska mycket i en dag som kan gå fel.
Oh, hela tiden.
Liksom sådär. Så att om vi skulle gå igång på alla de grejer som kan gå fel.
Mm, mm.
Med liksom, jag kan ju lätt träffa 150 elever på en dag.
Mm.
Det är klart att det är ganska många människor som jag ska förhålla mig till och hantera. Och som ska in och ut i klassrum och som ska inte... Alltså det,
mm-hmm.
Det är klart att vi måste ta det lugnt och liksom bara, ja, nu har vi planerat detta, men nu blev det inte så.
Mm.
Nähä. Och inte låta det synas inför elever och sådär. Men det är klart, det är en spaning som du säger, när man liksom bara ler och bara, ja, nej, men då får vi... Sen inombords kan man ibland känna, men gud, kan vi bara få ta det lugnt? För att det sliter ju.
Men det gör det. Alltså på riktigt, jag började efteråt som jag sa till dig, för att jag började ta en paus och började gå iväg och promenera, för att man är inte riktigt människa efteråt. Och det är ju det som är det negativa. För även om det är gött med liksom ett hårt pass någonstans, kan jag ändå tycka liksom så, mentalt, samma som med träningspass och så, det är gött att gå därifrån och känna såhär. Det är så lite ibland att jobba också, det kan vara schysst, men det är också så jävla slitsamt. Och då måste man också, tror jag, för att överleva det, som är sidospåret där, också välja sina liksom fokuspunkter. Så.
Mm.
Det är klart man behöver se hela bilden, det är klart man behöver kunna prata om saker som går dåligt.
Mm.
Men man behöver också kunna plocka upp liksom energistationer på vägen och bara säga, det här maxar jag så hårt det bara går.
Mm.
Mitt under den där maratondagen som jag tar, så dök en kollega upp och säger, jag har ett utvecklingssamtal med en elev som är yngre syskon till ett elev som jag jobbar med ganska mycket förra året.
Mm.
Och liksom, jag fick veta att det gått väldigt, väldigt bra på ett prov. Och när eleven och jag har jobbat mycket med det området och det ämnet ganska länge. Eller så.
Mm.
Det blir så här varje dag, en eller två gånger om dagen. Liksom så. Mm. Under en lång, lång, lång period. Och den grejen, att det funkar bra, att en elev ska B plus på prov. Att man kan lycka, hur fan kan man få betyg på prov? Jag ställer inte den frågan för att jag bara glider med och tänker, kanonbra, det här är så jävla nice. Det är det enda jag fokuserar på.
Mm.
Det är det jag tar med mig från den här dagen. Alltså så.
Ja, men det är väl jättefint att man måste lyfta det positiva, det som är bra. Sen,
man måste leva på det.
Alltså för sig själv. Sen kan man ju naturligtvis skriva ner att okej, men så här kan vi inte ha det. För det är klart att man måste, även om man ska fokusera på det som fungerar, så måste man ju någonstans också säga att för sin egen överlevnad, för sin egen liksom, så måste man göra det. Sen måste ju chefen få veta att två kollegor kan inte ersätta sju.
Nej. Vet du vad? Det är lite som när man är ute och springer. Om man springer bara till en grej som finns det gelpack som är energi.
Ja.
Har du sett det nu?
Ja.
Jag kom på den goda, det var det som hade ljudet.
Ja.
Men man bara suger i sig så är det typ såhär,
springer man fortare då?
Grej, och så bara orkar man lite längre.
Ja.
Den grejen, den injektionen är precis det som det här är. Alltså sådana grejer som man plockar med sig, man tar vidare och så bara glider man på det för att ta sig mål. Man behöver plocka upp sådana grejer.
Eller hur?
Alltså det är den, de finns överallt. Man får bara, whoop, den här lilla grejen, den stora grejen, vad som nu händer. Och så bara spring på det. Det är det enda sättet att orka igenom sådana dagar. Men där fick man också börja fundera lite grann. Från det ena till det andra. Alltså det med betygssystem och så, det är ganska märkligt.
Mm.
Det är verkligen så att vissa elever är så här, oh, shit, skrev det, imponerande. Det här är en prestation att så här, mejla hem särskilt till föräldrar om. Medan andra elever är så här, allting under ett A är så här, varför har du inte ens ansträngt dig? För man vet vart de är någonstans. Varför är betygssystem på det sättet? Måste de vara så?
Ja, alltså det beror ju på vad du ska ha betygen till. Våra betyg som vi har ska ju verka på tre plan, vilket är jättekonstigt. Det ska verka som utvärderande för typ läraren. Det ska verka som så att du kan söka in på universitetet sen. Eller alltså sorterande. Och så ska det verka motiverande.
Men det är betyg som sorteringsgrund en ganska dålig modell?
Nej, inte som sorteringsgrund. Det är ju det enda som vi faktiskt vet fungerar. Alltså betyg som sortering. Alltså de som har 5 och 0 i betyg klarar läkarlinjen bättre än de som skriver 2,0 på högskoleprovet till exempel. Alltså 5 och 0. Alltså de som skriver A. Alltså de som har
22,
A på... 24, eller vad det nu heter. Ja. De som har A i alla ämnen när de går ut gymnasiet. De klarar läkarlinjen bättre än de som skriver 2,0 på högskoleprovet.
Okej, så ur ett genomställningsperspektiv, ja. Men ur ett samhällsperspektiv, vilka människor vill man ha på vilka positioner? Eller så här,
ja,
vilka
men det...
människor skulle göra ett bra jobb och så? Det är det jag menar någonstans. Då känns det som att så här, hur vet man det när man möter folk som är 17, 18, 19? Liksom?
Nej, och jag kan ju se att vi pratar ju mycket om det här att vi har ju så här gamla stipendier här som är från 1800-talet som inte vi kan skriva om liksom, vem som ska få stipendiet, utan det ska gå till en elev med höga prestationer. Och då handlar det om betyg. Och det är klart att vi inte kan ge hur mycket man än vill. Om det kommer en elev som haft F i alla ämnen och nu helt plötsligt har E i alla ämnen och tar sin studentexamen, så är det en fantastisk bragd. Till skillnad från den som har haft A alltid i alla ämnen och sen går ut och får A i alla ämnen ändå. Men det är ju de som får gå upp i aulan och få emot de här pengarna och den här stipendiet och så. För att det är klart att vi inte kan inte dela ut pengarna.
Nej.
Men samtidigt så kan jag ju känna att men åh, vad jag skulle vilja ha en liksom.
Men vad är det som stoppar er från att göra något annorlunda av det?
Nej, för att vi har inga pengar. Alltså de här pengarna finns ju i en fond.
Men vad är det som stoppar er från att bara bryta mot de reglerna?
Ja,
det är något som skattebrott.
Ja, det går ju inte absolut.
För det bara känns som att det, liksom, de människorna kommer hyllas ändå. Om man ska vara lite samhällskritisk.
Ja,
de kommer inte ha brist på framgångar resten av livet.
Nej, men det är ju lite som här som det funkar. De med förmåner får lite förmåner till.
Just.
På något sätt så kan jag liksom reta mig på det. Så blir jag kommunist istället.
Det finns en tidlist för det som heter Matteus-effekten.
Aha.
Det är ett citat som handlar om att så här, den som har ska få igen, eller ska få mer på bekostnad av den som inte har som ska få ännu mindre. Liksom så. Och det går igen i samhället överallt. Man vet att så här, barn som kan läsa när de börjar skolan lär sig bättre Mm. De utvecklas snabbare i sin läsning än barn som inte kan läsa.
Mm.
Man vet att i kollektivtrafiksystem när bussar är sena, så är det så att den bussen som redan är sen kommer att behöva stanna längre på varje stopp och plocka fler människor och släppa av fler människor. Därför blir den mer och mer försenad, medan bussen som kommer efteråt, som har liksom färre passagerare för den har gått in i en korta intervall, kommer komma kapp och kommer kunna köra det om till och med. Därför kan jag se två bussar i samma linje i rad direkt efter varandra, för att de har kört in det avståndet baserat på en sån ojämlikhet. Som parentes.
Ja, men och det tror jag, och där någonstans behöver vi ju liksom jobba, kan jag tycka. Och det är klart att ur ett motivationssynpunkt så borde vi ju göra om betygssystemet kanske. Eller i alla fall ha någon slags, titta på förädlingspoängen, för det gjorde de på en skola i England när jag var där och hälsade på. Där hade de, istället för att titta på betygsstatistik, så tittade de på förädlingsstatistik bland eleverna. Så de lyfte de eleverna som hade förädlat sina betyg mest, inte de som hade högst betyg. Och det blev...
Det är en intressant perspektiv. Förädla betyg.
Ja, alltså har du haft F men du har liksom lyckats lyfta det till ett D, då är det bättre än om du har haft A och fortfarande har A.
Nu ser jag. Ja, men jag är med på det.
Det är lite smart, tycker jag. Så på något sätt, det skulle vi behöva jobba med, och det tror jag vi behöver jobba med ur utvecklingssynpunkt också i skolan.
Det verkligen, för det är någonting lite skavigt med i sexan, ska få sina första betyg. Så har jag halva den praktiskt taget obligatoriska skolan kvar.
Mm.
Om man tänker att gymnasiet är inte så himla frivilligt som man kan tro, eller så är det verkligen imponerande att man nu ska börja så här, inför kommande arbeten, här får du, varsågod. Det är helt irrelevant, och då tycker man borde hitta man borde experimentera med lite flummigare betyg då. Det är vad jag säger som inte ens håller på med betyg, men
nej, men det är nog lite så, men jag tror att vi kan titta lite mer på det. Ja, vi ska prata om elefanten i rummet, och då menar jag inte Anna Kinberg Batra som David Batra och runt och skojar om att det är hon som är elefanten i rummet, utan jag ska prata om sådana som mig själv, för jag tycker jag pratar för lite om mig. Nej, men jag är ju elefanten i det här rummet. Det är nämligen så här att vi pratade om det för några veckor sedan när svenskarna på internets undersökningen kom. Men det tål att prata om igen, för nu har det kommit ytterligare statistik som visar på att det är vi i medelåldern, alltså jag, som är de, och de som är äldre än mig ännu mer kanske, som är de som faller offer mest för falska nyheter, som delar mest falska nyheter, och som går på, alltså som liksom blir påverkade av medier som inte är sanna, som är till för att manipulera och luras. Vi är liksom sämst på det. Och det finns ju massa liksom så här, det har kommit en krönika idag i DN om detta. Samtidigt så tänker ju jag då att ja, och hur många medelålders personer har vi inte i våra skolor som ska lära våra unga om detta?
Och det där är en superrimlig kritik.
Ja, då kan jag känna så här, inför digitala samhällskunskap, vad heter det, digitalt samhällskunskapslyftet nu eller något, jag vet inte.
För att, alltså det är lite samma spår som någon professor som inte kommer ihåg namnet på, någon forskare, dude, som var i Didaktorn och pratade om, han är från Statens medieråd.
Ja just det, men vi pratade om det förra veckan.
Statens medieråd, det här med liksom källkritik och kritik mot källkritik. Och så den diskussionen som jag uppfattade handlar om liksom diskrepansen mellan källkritik som man får lära sig i skolan och källor man möter utanför skolan. Så. Det är precis en konsekvens av det du säger. Lärare är väldigt så här, här ska ni vara försiktiga. Och så har man en helt annan realitet som man möter som barn och ung eller så. Det var någon lärare jag träffade någon gång som berättade om någon, det var säkert 10 år sedan, 5 år sedan i alla fall, som pratade om att liksom, det var någon lärare som jag mött som var så här, ja, tog in internet i skolan men bara hemnet.se, för det var den där hemsidan som hon kände sig trygg med själv. Liksom. Det är en så komiskt rolig lärare, nybild. Eleverna sitter bara nöda loss på olika skolarbeten bara på hemnet, för den enda hemsidan man använder. Jag älskar den bilden, för det är så typiskt läraraktigt. Och du vet att eleverna går hem och inte sitter på hemnet efteråt. Liksom. Det är lite den grejen du pratar om. Så. Och det, ja, jag är med dig. på det sättet är det farligt. Men frågan är, vad gör man åt det? Man kan inte hela tvinga dem att gå i skolan igen.
Nej, men jag tror att vi måste för det första måste vi börja prata om det. För jag tror att jag möter ju ofta med människor som i min ålder och äldre som tänker att de själva är skitbra på det här. Eller tänker i alla fall, ja, det är de andra som inte kan, men jag kan minsann. Ja, och sen går de hem. Och även om de säger, ja, men jag tror också att det är medelålders, men inte jag. Och sen så går de hem och så delar de någonting om att de pensionärerna fick bara varmkorv med bröd på nyårsafton. Och sen glömmer de bort att de faktiskt hade fått en 4-rätters lunch 2 timmar innan. Så det var bara vickningen vi pratade om. Som den nyheten delades i mitt flöde precis överallt förra nyår. Och ingen brydde sig om sen att det var falskt.
Och det där är så... Och det är också komplicerat. Alltså jag läste en grej som hände på de senaste dagarna. Där det visade sig, apropå Washington Post och de här liksom journalisterna som avslöjar så här sexuella övergrepp och Harvey Weinstein och liksom alla politiker och så. Så finns det en amerikansk senatskandidat som heter Roy Moore. Skitsamma, någon dude. Som är lite anklagad för att ha gett på en massa kvinnor, unga kvinnor och så. Washington Post är drivet där och så. Och nu kavlas ut en historia där kvinnor från en tankesmedja som är finansierad delvis av Trump eller så har precis som liksom har som syfte och som verksamhet att liksom lura journalister så. Har kontakt med journalisterna och liksom så sätter möten där de vill komma ut och berätta om saker de har varit med om som bara är helt påhittade för att lura journalisten att antingen publicera grejerna eller i alla fall i de diskussionerna så spelar de in de diskussionerna. För att få journalisterna säga saker som det här kommer att avsluta hans karriär eller nu kommer han förlora valet eller så. Säga sådana saker till den här personen som de tror är en informant för att sen kunna släppa det bandet och säga så här, kolla, de har en agenda som är något annat än att visa vad som egentligen hänt. De har en agenda att sätta dit folk eller driva ner folk. Så. Det är på den verksamheten man driver liksom, för att få igenom sin agenda. Är det folk som börjar ta fram saker som är obekväma, då vill man sätta dit dem, skriva ner då journalisterna och sabba deras metoder genom att ge dem fejkade källor och sen klippa om bandet. Värsta så här granskning Sverige-modell och sen bara släppa ut överallt och bara säga så. Det är ju helt sjukt. Alltså den modellen av, liksom, av verksamhet är det är ju inte svårt att förstå att folk som inte är vana att vara källkritiska mot saker de möter inte ser igenom det.
Absolut inte, och för det som inte vet vad Granskning Sverige är, tror jag att jag måste bara säga det. Granskning Sverige är en trollfabrik som ringer upp makthavare och spelar in dem och får dem att låta väldigt inte bra, och sen klipper man sönder det för att tala om vilka dåliga människor, korrupta människor. Och
alltså man kokar en intervju liksom.
Ja, verkligen.
Och det är inte bara dem. Det finns många som håller på med det. Men det är en ganska intressant fenomen. Och det är där som i USA man kan vara så här, herregud, Amerika då. Vänta vad som händer nästa valår. Jag lovar dig att vi ligger inte långt efter det där.
Och
utifrån det så känns det som att så här, man behöver ha svart bälte i det här med källkritik på riktigt för att ens funka som människa. Och där kommer vi ha massa människor som har svårt för det. Jag tror, tiden börjar så. Jag tror att vi skulle kunna tänka, du vet, internet... Infrastrukturstiftelsen, IIS, de som ger ut Svenskarna på internet och så. De hade en kampanj fram till för några år sedan i alla fall där unga människor kunde vinna en iPad genom att visa äldre människor internet. Introducera dem. Gå in på dn.se, hjälp dem att skaffa en mail, skriv ut ett papper så. Så de vet hur man gör olika saker och sen kan du vara med och fylla i, låta i, varsågod, utlottning i iPad och så. Sådana kampanjer tror man behöver ha för att prata om internet med äldre människor också.
Ja.
För att liksom bara så här, ta hjälp av folk i närheten av de här människorna som kan mer. Få folk att över generationsgränser prata om så här, saker man är med om på internet, saker man ser och så. Det tror jag verkligen man behöver.
Jo, jag tror vi behöver liksom ha någon sån här folkbildningskampanj. Jag tänker så här, när jag var liten så fanns det ett program som hette Anslagstavlan där man pratade om farliga saker. Alltså, varför har vi inte sånt så vi kan folkbilda människor, för att folk tittar inte på TV. Men alltså, på Facebook så dyker det upp Anslagstavlan där vi pratar om att nu jävlar får ni jobba lite. Det tror jag. Eller jag vet inte hur man folkbildar nu för tiden. Jag vet, jag är så jävla gammal. Ja, men jag är oerhört skeptisk till det jag delar numera, faktiskt. Och delar bara saker som jag tror är sant i alla fall.
Just det.
Ja.
Nästa steg som är en fortsättning på det då. Jag har spaning utifrån, det finns en diskussion som pågår just nu i USA där man håller på och montera ner vad som kallas för nätneutralitet. Alltså det finns en del principer för internet och liksom hur det ska vara neutralt. För exempel så ska all data levereras lika snabbt, lika så. Man kan inte köpa sig förbi liksom,
nej.
För teorin ska man inte kunna köpa sig förbi liksom så här, begränsningar i nätverk. Så. Det händer lite grann för exempel när operatörer erbjuder så här, fri surf om så länge de här sidorna, de här tjänsterna, de här apparna. Så.
Ja, just det.
Men det är en liten utsträckning. Men i USA så har man på att ta bort lagstiftning som begränsar den som grejer. Så operatörer ska kunna sälja, för exempel ska Netflix kunna säga att ja, vi betalar lite mer och då får våra kunder tillgång till snabbare internet för folk som använder Hulu eller liksom andra videostreamingstjänster, så, om man tänker.
Men gud!
Ja, men det är så det kommer funka. Att företag kommer kunna köpa sitt in och så det hamnar lite längre fram. Så det är lite smidigare, lite bättre. Alltså, och de här reglerna liksom införde man bara för några år sedan. Och det är så här, nej, Obama-regler, nej, ta bort dem. Och så naturligtvis finns det en massa kommersiella aktörer som är med där också. Så det är en jättestor diskussion. För inom några veckor som det kommer avgöras. Och sen är det så här, okej, nu är internet inte längre en neutral plats. Utan nu är det en kommersiell marknad där man köper liksom den platsen man vill ha. Där man också kan köpa bort folk och man kan köpa fram sin egen så. Och det där är liksom komplicerat så.
Men det där är ju demokratiskt jävligt problematiskt.
Det är demokratiskt jävligt problematiskt. Och det är också ganska intressant, för jag läste en artikel i vår hemsida som heter edweek.org education och skitsamma, som handlar om så här kopplingen mellan den här utvecklingen och vad det har för effekter på lärande. För det är ju ändå så att all teknikutveckling påverkar lärande som sker, undervisning som sker. Det du beskrev i början av avsnittet, att liksom det slutar med aula-skrivningen när de börjar skriva på dator för att liksom
Innan vi hade datorer.
Ja, precis, precis. Så det påverkar omedvetet men också medvetet. Vad man har för effekter, vad man har för strukturer, vad man har för grejer. Idag om man skulle nationalisera alla nationella prov skulle det antagligen bli väldigt mycket mer så här, flervalsalternativsfrågor som är snabba att rätta. Typ. För det har inte kommit så långt att vi har bra självrättande prov som kan ta hand om komplexa liksom, frågor och analyser. Ja, än. Det kunde ju komma med liksom så. Om inte annars hade det varit så, man har ju genomfört det över 10 år sedan. De har bara haft att läsa den här texten mycket när de här stämmer. Liksom så. Och sådana resurser säger inte så mycket om vad man egentligen kan.
Nej.
Och det där påverkar också naturligtvis av ett öppet och fritt internet. Alltså hur det påverkar utbildning på samma sätt. Allt från en akademisk nivå där man liksom inte kommer kunna tillgång till all information på samma sätt. Mm. På samma sätt som att det också påverkar kommersiella aktörer och hur vi använder internet i skolan såklart. För det kommer vara väldigt beroende av liksom de här tjänsterna som får köpa sig för. Och som får köpa sig liksom sin förtur. Det kommer också kunna se digitala läromedelstjänster för exempel. Det kommer kunna se liksom, är du med? Där man liksom kommer kunna påverka på ett sätt som gör det så här. Det är inte ens så mycket upp till liksom så här, folk att vara kritiska till vad de själva möter. Utan då kommer det också vara så här. Det är någon som styr vad du kan se. Eller så.
Kan vi liksom backa bandet? Kan vi på något sätt. Jag känner att jag vill bli någon slags. Alltså kan vi göra något?
Alltså man behöver bli. Jag tror absolut att liksom internet behöver mer aktivism. Förstår du vad jag menar? Och jag tror att det är en lärarfråga. Jag tror att lärare har ett ansvar i sin profession, vilken värld vi lämnar över till våra elever, för exempel. Och jag tror också att vi har ett ansvar för att vi vill skapa förutsättningar för våra elever att ta över. Så. Och då tror jag inte att vi kan kommersialisera allt för mycket av det vi har. Och vad som händer när man kommersialiserar internet på det sättet är att vi kommersialiserar infrastruktur. På ett sätt som är liksom, tänk om det fanns en sorts kommersiell terrängselskatt du kan betala för att få köra i vänsterfilen förbi trafiken.
Ja, men jag förstår precis. Och det blir ju helt galet. Och det blir ju helt galet på ett väldigt, väldigt tydligt demokratiskt plan när alla använder internet. Och så de som kan använda har mest pengar. Då blir vi ju tillbaka till att de som, alltså nästan så blir det ju så här att, som det var för 100 år sedan när man liksom köpte sina röster. Alltså de som hade mest pengar röstade också mest. För att de hade mest att förlora om det inte blev som de ville. Nej, hörru du, jag vet, jag hade alltså flest, nej, usch, kan du inte prata om något roligt istället?
Jo, jag har något roligt istället. Vi ska avsluta på ett roligt tema. Lyssna på det.
Ja.
Deep Space Network.
En gång till.
Deep Space Network. Aha. Alltså ett nätverk som går djupt ut i rymden. På en skala från 0 till Star Trek, hur science fiction låter det? Skulle du säga.
Ja, men hjälp men jag kan ingenting. Jag är inte rymd. Ja.
Jo, men det är så jävla mycket rymd. Men det är fantastiskt, så är det. Det finns, jag hittade en fråga som är en NASA-forskare som håller på med vad de kallar för Advanced Exploration Systems.
Uh-huh.
De håller på att bygga internet i rymden.
Nej.
Mellan planeter. Det är deras
jobb.
Varför då? För att om vi ska någon gång ska flytta dit eller om vi någon gång ska skicka bort saker långt ut i rymden så behöver vi kunna ha snabb dataöverföring.
Nej, men är det
bara den
här
grejen som tjoffar runt jorden, rymdstationen, som åker 50 mil mellan tummen och pekfingret, någonting sånt, upp i rymden, alltså inte alls särskilt långt bort egentligen. För att kunna kommunicera med den på ett bra sätt så behöver vi ha bra internet dit. De bara, okej, hur löser vi det här? Om vi någon gång bygger baser på månen, hur fan ska vi få dit internet då? Kolla på den här bilden, skulle vi säga. Jag får lägga ut den här bilden på bara, hur det här nätverket funkar. Kolla på det, det ser ut som ett pentagram av någonting konstigt, jag vet inte vad det är för något. Jag blir helt knäpp av det, men när man läser igenom det, det är fantastiskt. Och poängen är att man på sikt ska kunna koppla upp hela solsystemet med samma nätverk. Mind blown. Alltså, fattar du hur jävla coolt det är att det sitter någon forskare bara, kan vi göra så här? Där har vi teknikutveckling. Och det kommer att vara helt underbart coolt fram till dess att de här jävla företagen ska köpa sig förbi trafik där också. Och då har du kört där med, det har sabbat rymden.
Det har sabbat rymden, men jag måste ändå säga att jag har
sabbat rymden. Det som händer.
Men jag blir ändå så himla glad över att jag får veta sådana saker. Det hade jag inte fått om inte vi hade suttit så här varje tisdag. Och det tänker vi fortsätta att göra, för att jag blir så himla glad när jag får veta att rymden snart är internetuppkopplad till, jag vet inte vem som ska sitta där uppe. För det förstår jag inte, jag tycker det verkar.
Men när vi skickar människor till Mars kan de fortfarande streama Netflix. Fantastiskt.
Nej men gud. Ja, Netflix på Mars. Hörrni, med det så slutar vi för den här veckan.
Japp, ser det gör vi. Dig.
Ja. Tack för den här veckan, Jakob.
Tack för det. Ha det gott, hej.
Hej! Det här är Skolsverige, podden som handlar om